Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Idag ska ni få träffa en läkare. Det är lite ovanligt, så det ska bli superspännande. Och jag är ju inte alltid så positiv till sjukvården. Men det är inte läkarna personligen, utan mer systemet, sjukvårdssystemet och utbildningen som jag kan reagera på. Men ibland kan jag också tycka att läkare kunde vara mer nyfikna och öppna på nya saker. Vilket i och för sig kan ge problem när läkarnas åsikter då går emot till exempel Socialstyrelsen. Och det kommer ni att få höra mer om idag. Och min åsikt är att det krävs en enorm styrka och mod för att gå emot, att som läkare gå emot myndigheternas ståndpunkter och åsikter. Men dagens gäst kan man inte beskylla för feghet. Så här skriver hon bland annat på sin hemsida. Kostetablissemanget bestående av kostprofessorer och nutritionister har de senaste åren gått till förbittrad attack mot LCHF som vänder upp och ner på deras fettsnåla kolhydratrika kostmodell som varit förhärskande i 40 år, stödd av den livsmedelsindustri och läkemedelsindustri som tjänar pengar på. Välkommen, Annika Dahlqvist.
Ja, tack så mycket.
Det blev en lång introduktion, men jag tyckte att det kunde vara bra med lite bakgrund också. Och det ska bli otroligt spännande att få prata med dig och tack redan för att du ställer upp på den här intervjun.
Ja.
Hur har du det i coronatider?
Jo, tack. Jag har det lugnt. Jag följer ju direktiven att 70-plussarna ska hålla sig inne. Så att jag är hemma, ja.
Just.
Och alla event är inställda som var planerade.
Mm. Så. För vad jag förstår så är du sedan cirka 5 år pensionär.
Ja.
Men inte därmed inaktiv, utan du föreläser, du skriver böcker, du håller kurser och du bloggar. Så du är inte inaktiv direkt.
Nej, men det jag gör nu är väl mest att jag bloggar och följer med på nätet.
Ja, precis.
På diskussioner då. Ja.
Just det. Normalt sett så är ju inte alltså personerna i sig och deras resa det viktigaste i mina intervjuer, utan man pratar om saker. Men i ditt fall så tycker jag att vi bygger intervjun kring de sakerna du har gått igenom och de sakerna du har kämpat för jag tycker det är så otroligt intressant. Så att jag tänker mig att vi backar tillbaks ungefär 15 år i tiden och tänkte höra hur du från början kom i kontakt med LCHF och låg kolhydratkost.
Ja, det var ju så att jag har ända sedan 20-årsåldern haft problem med vikten. Och jojobantat och haft, ja, jättejobbigt. Och så sen på 90-talet var det väl som jag blev mer och mer krasslig. Jag fick ont i kroppen, typ fibromyalgi. Och jag fick magtarmproblem. Mycket IBS-problematik. Ja, alla möjliga krämpor. Mm. Som jag tolkade som ålderskrämpor då. Och det där med vikten gjorde jag att jag åt ju fettsnålt och kalorisnålt, försökte jag i alla fall. Men jag var väldigt hungrig jämt och kunde hålla på att småäta då istället. Och vikten kröp bara uppåt. Mm. Och jag ville verkligen inte vara överviktig, så att det var ett väldigt stort problem för mig. Och det här med mina kroppsliga krämpor gjorde ju att livskvaliteten blev väldigt dålig. Från 80-90-talet, mer och mer. Och jag försökte ju som sagt vara och banta med fettsnålt och kalorisnålt och lågt GI skulle jag äta. Mm. Och diverse pulver och grejer. Men det hjälpte inte. Och jag blev ganska deppig, nedstämd, för att det var så besvärligt allting. Och jobbet hann jag inte med. Orkade inte och hann inte med.
Okay.
Och så sen på 2000-talet då kom ju paleolitiska kosten. Och då försökte jag den och det gick inte heller bra. var ju väldigt dyrt. Man skulle äta massa frukt och grönt och kött och grejer. Men så då gav jag upp det också. Och så sen så kom min dotter hem från sin läkarutbildning i Umeå och berättade om att hon hade varit med på en grupplaboration där de olika grupperna skulle äta olika bantningsdieter. Och hon hade valt lågkolhydrat. Och det hade gått jättebra. Hon hade gått ner 3 kilo den veckan. Och då skulle hon äta mindre än 3 viktprocent av kolhydrater. Och hon gick ner 3 kilo den veckan. Och jag blev ju jätteintresserad för att, i och med att jag hade så stora problem själv. Så att då satt vi och tittade på hennes näringstabell. Om hur man skulle äta det där. Och då sa hon att det var för jobbigt med 3%. Utan jag borde hellre äta 5% kolhydrater. Så då gjorde jag det. Och jag var ju inte medveten om att man kunde äta mera fett. Utan jag åt som vanligt. Så det blev ännu mer kalorisnålt än jag var van vid. Men jag klarade av det. Jag var inte speciellt hungrig. Jag kände mig lite hungrig och lite tom i magen. Men inte den där oerhörda suget. Så att jag åt lågkolhydrat och jag gick ner i vikt och började gå ner 1 kilo i veckan. Och jag tyckte det var mycket häftigt. Det var helt fantastiskt. Men och sen så började ju min historia då att jag tog kontakt med folk som hade fattat samma sak. Så det var Ulf Ramskob och Jörgen Wester Nielsen, Ralf Sundberg, Bosse Zachrisson och så vidare. Och vi startade en mejlgrupp där vi diskuterade det här. Och vi kom fram till att den här kosten var bra och jag hade upptäckt att jag kunde äta fett. Och Uffe Ramskov skrev till mig att jag behövde inte vara rädd för mättat fett heller. Inte var fett överhuvudtaget och inte heller mättat fett. Så att jag började äta mera fett och kände mig mycket bättre, starkare och bättre och gick ändå ner i vikt. Jag åt fortfarande ganska lite mat. Och så under den våren 2005 så gick jag ner nästan 20 kilo till normalvikt. Och jag tyckte det var helt fantastiskt och jag kände mig som en missionär för det här med lågkolhydratkost.
Ja, och du märkte också effekter då på alla de hälsoproblem du hade?
Ja, det kom då också under den våren att jag upptäckte att min smärta och värk i kroppen var borta. Mina IBS-problem försvann. Inga gaser, ingen smärta i magen. Och ja, irritabel kolon var borta. Och irritabel blåsa försvann. Ja, det är knappt jag kommer ihåg för det är så länge sedan nu.
Jag kan förstå att du blir salig.
Ja, det var verkligen en häftig upplevelse. Och jag känner det som att nu har jag hittat någonting som är viktigt för hela mänskligheten. För det är ju, mina krämpor är ju samma som alla mina patienter hade.
Ja, precis.
Ja, så det var helt otroligt. Ja, och
du börjar sen att använda den här metoden även i ditt yrke.
Ja, absolut. Och jag fick ju med flera utav mina arbetskamrater på det också. Och jag skrev ju ihop ett kostprogram som jag delade ut till mina patienter och min diabetessköterska gav det till sina diabetespatienter. Och alla som klarade av och vågade. För det gäller ju att våga. Dels våga låta bli kolhydrater och dels våga äta mera fett. För att det är ju så i verkligheten att äter man alldeles för lite kalorier som det blir om man inte äter fett och inte äter kolhydrater, då blir man ju hungrig. Och då håller det inte. Utan man måste våga äta mera fett. För proteiner ska man ju äta bara lagom utav. Ja, så att det gick jättebra. Men det var många patienter som föll tillbaka. dels så blev de ju skrämda av. För professorerna hade ju börjat upptäcka vad som var på gång vid det här laget. Och hotade ju folk då med att det skulle bli alla möjliga faror med att äta på det här sättet. Så att de vågade inte och de klarade väl inte av det många heller. Så därför var det ju många som återföll till det gamla.
Mm.
Men de som vågade och klarade av det, de blev ju bättre. De gick ner i vikt och de blev friskare. Och diabetikerna kunde ju minska och sluta med sina mediciner och sitt insulin och sånt.
Mm.
Och de blev ju mycket, mycket, mycket starkare och bättre.
Mm.
De sprang fram istället för att masa sig fram.
Ja, ja, fantastiskt. Det,
ja, det var fantastiskt.
Underbar historia.
Ja. Men så småningom så tyckte ju vårdcentralen som var privat att det var besvärande det här. Att vi hade kostrekommendationer som inte stämde med de officiella.
Mm.
Och blev rädda för vårt framtida vårdcentrals entreprenadkontrakt.
Mm.
Så då blev de, då sa de att vi fick inte hålla på med det här. Och då var det ju en kontrovers med ledningen eftersom jag fortsatte då.
Mm.
Så då så småningom så förbjöds jag att rekommendera lågkolhydratkost. Och då med hot om uppsägning.
Mm.
Och då kände jag att det inte höll, så då sa jag upp mig samma dag. Det var i november 2006.
Just.
Ja. Så att då slutade jag på vårdcentralen och så sen så blev det mer och mer att jag var ute och föreläste för att det blev en väldig efterfrågan, väldigt intresse bland folket. Mm. Och även bland media var det då på, om den här kosten. Det har ju blivit helt annorlunda nu, det har blivit totalt tabu inom media att skriva om lågkolhydratkost eller ja, nästan om dieter överhuvudtaget. Det enda som går nu det är ju vegankost.
Mm.
Ja, så att då började jag vara ute och föreläsa om det här och det var ett väldigt gensvar.
Mm.
Och 2005 började jag med min blogg och det blev ett väldigt gensvar där och det var uppåt 30 000 per dygn som var inne och besökte min blogg och det var ett väldigt intresse.
Ja.
Ja, du får avbryta mig när du vill.
Nej, för hundan. Jag tycker du ska dra på. Det här är ju så spännande.
Ja,
men sen så, vad jag förstod då, så det blev ett... Ja, först kan jag undra om det här, din arbetsgivare då, vet du om det var någon eller några som ja, anmälde dig eller klagade hos den här, din arbetsgivare? Eller var det bara arbetsgivaren själv som tog det här drastiska beslutet då?
Ja, det var arbetsgivaren själv som blev rädd.
Ja, okay.
Det var inga klagomål då inte.
Nej.
Som jag fick veta i alla fall.
Nej, precis.
Men däremot så var det ju i redan 2005 så var det ju två dietister i Värmland som anmälde mig till Socialstyrelsen.
Aha.
Eller de skickade ett mejl till Socialstyrelsen och bad att de skulle titta på mig. För de uppfattade då att jag hade livsfarliga kostråd i min blogg. Ja, och Socialstyrelsen satte samman en arbetsgrupp under ledning av professor Christian Berne som skulle kolla på lågkolhydratkost. Och 2007 kom de med beslutet från Socialstyrelsen att min rekommenderade kost var i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Och det är ju det mantra som skolmedicinen använder för det som är okej.
Ja, precis.
Och det var ju i januari 2008 som Socialstyrelsen tog det beslutet.
Aha. Och hur kändes det?
Ja, det var ju fantastiskt att få godkännande.
Ja,
och det är det första och enda och statliga godkännande som finns på lågkolhydratkost som är så helgjutet fortfarande. Fastän det har ju hänt mycket både från och till vad det gäller lågkolhydratkost eller LCHF eller low carb eller ketogenkost eller allt vad det heter.
Mm.
Jo, ja.
Och 2009, sen något år senare, så hamnade du i någon form av blåsväder. Då, om jag förstår det rätt, så hade du sagt, eller du hade åsikter om massvaccinering. Var det så?
Ja, jag är ju sån att jag har ju åsikter om alla viktiga saker som händer. Och då kom ju den här massvaccinationen mot svininfluensan. Kom sommaren 2009. Och jag kände ju direkt, vi hade ju vetat hela tiden att vaccination mot influensa var värdelös. Mm. För folk dog ju lika mycket med vaccination som utan.
Mm.
Och så att jag skrev ju min blogg om det då. Och det uppmärksammades av media i och med att det var många som läste min blogg. Och då blev det ju ett drev mot mig, för att både etablissemangets huvudpersoner och media var ju väldigt för det här med massvaccinationer mot svininfluensa. Och det hade ju förklarats pandemi i världen och så från WHO. Så att då blev det ett drev mot mig. För att jag sa att man inte, att vi inte skulle massvaccinera, ja, att vi inte skulle vaccinera oss.
Nej. Jag har en fundering där. Det är lite, alltså, det är ett väldigt känsligt ämne och ja, man vågar nästan inte säga de här sakerna. Så det jag funderar på var vad du hade för källor på den tiden som du stödde dina tankar och åsikter om.
Det hade ju varit allmänt accepterat att det går inte, det är inte meningsfullt att vaccinera mot influensa. Och jag har liksom inte, kommer inte ihåg nu några speciella, utan det var liksom en allmän åsikt som var, och plötsligt så glömde folk bort alltihopa det.
Ja.
Utan det var så fantastiskt bra med den där massvaccinationen.
Ja.
Och det jag varnade för, det var att det kunde bli några biverkningar utav den. Eftersom det var ett ganska oprövat vaccin. Så att man visste inte. Ja, och det var ju ett väldigt drev. Och jag förlöjligades och jag förtalades på alla sätt i media. Och ja, det var en fruktansvärd tid. Där då 2009... Och 2010, och jag fick av den här föreningen Vetenskap och folkbildning, WOF, fick jag utnämning till årets frivillare.
Just det.
Och har ju blivit kallad för kvacksalvare hur många gånger som helst.
Ja, och media skrev ju om det här, förstår jag. Men vilka var det som, tror du, låg bakom och drev på detta? Var det bland annat WOF eller var det andra också?
Ja, WOF, de är ju liksom en stödtrupp till läkemedelsindustrin.
Mm.
Och jag tror ju att läkemedelsindustrin är ju det som ligger bakom väldigt mycket i det här sammanhanget. Mm. Och de spelar väldigt mycket under bordet som vi inte vet om. Mm. Och påverkar professorer och sådana till att propagera saker som jag inte tycker stämmer.
Ja, precis.
Mm.
Hur, ja, det här var ju andra gången som du hamnade i ett sånt här driv. Hur mådde du under de här perioderna? Hur tog
Vad
sa
du andra gången? Menar du andra gången nu eller?
Ja, både 2000. Du, för de
Nej, 2009 var det ju inte, då hade jag ju inte varit med i någon, varit utsatt för något drev innan inte. Utan
Nej,
det
okay,
var ju,
det var,
det, var det första drevet.
Aha.
Utan innan det så hade jag ju varit upphöjd och väldigt positivt intresse från media. Och ja, etablissemanget med professorerna och nutritionisterna, de hade liksom, de bara tänkte att det där är något övergående som de brydde sig inte så mycket.
Nej.
Förrän de upptäckte hur farligt det var för dem.
Precis.
I och med att det hade skapats enormt intresse i samhället.
Precis. Men som sagt, hur mådde du under det här drevet?
Ja, under det där drevet, det var ju fruktansvärt.
Ja.
Då mådde jag ju jättedåligt. Och kände mig ju, och ja, jag hade ju bara skrivit i min blogg. Så jag hade tyckte jag hade ju liksom inte gjort så mycket. Men ja, det var ju fruktansvärda artiklar som gjordes. Då, journalisterna är ju hemska när det gäller att de ska skapa drev.
Ja, precis.
Så att jag var ju jättelöjlig och jättehemsk och jag dödade ju folk och så vidare. Ja, det var hemskt.
Vi återkom ut i det här också med media, men det jag funderade på...
Och dessutom blev jag ju av med jobbet.
Ja, precis. Du blev avstängd. Var det Västernorrlands landsting du var anställd på då?
Nej, jag var inte anställd utan jag tog ju då springvikariat på primärvårdsjouren och då. Och försörjde mig ju på det sättet för att om man går in som jourvikarie så där så kan man ju få bra betalt.
Ja, just det.
Och i övrigt så då varvar jag ju mellan att åka runt och föreläsa och att åka in till stan här och jobba på primärvårdsjouren.
Mm.
Så att det gick ju väldigt förunt då.
Just.
Men i och med att det där drevet blev så då tyckte de också att jag var farlig. Så då fick jag inte längre jobba på jouren. Och det var ju liksom inte läge att fråga efter en jobb någon annanstans heller. Om jag inte ens fick jobba jour. För man tycker att jouren borde ju vara det minst farliga stället.
Mm.
För där pratar man ju ingenting om vaccinationer.
Nej, precis.
Mm.
Fick du någon gång under den här perioden känslan av att nej, nu ska jag hålla tyst resten av livet?
Ja, den känslan fick jag väl många gånger. Mm. Men sen strax efter så hade jag något intressant att skriva om i bloggen igen.
Det låter underbart.
Ja.
Men i den här vaccinationshistorien då, för om jag förstår på din hemsida så fick du någon form av rättelse där också. Och vem var det som, var det Socialstyrelsen igen som så att säga?
Nej, Socialstyrelsen var helt tyst.
Okay.
Det som var med Socialstyrelsen var ju att det var ju många professorer och inte minst dietister som var på dem om att de skulle ta tillbaka det där godkännandet.
Mm.
Som de hade gett 2008. Men det gjorde de inte eftersom det var ju så väl underbyggt. De hade jobbat på det där i 2 år. Och det var väldigt väl underbyggt. Att det fanns ingen chans att ta tillbaka det. Nej. Utan det gäller ju än.
Precis. Men var det någon som tyckte att... För det var ju en helt annan fråga egentligen. Att det här
ja, det var en helt annan fråga. Men att... Så att jag blev ju... nedsänkt där i allmänhetens ögon.
Mm.
Och det var ju vaccinationerna som jag var så dum på då tyckte de. Mm. Men LCHF tog ju väldigt mycket stryk också.
Mm.
Och alla LCHF-are, många LCHF-are tyckte ju att det var inte alls bra att jag höll på med det här med vaccinationer och blev så förtalad för det. Mm. Så att jag blev ju illa sedd även i LCHF-kretsar.
Ja.
Den där tiden. Så det var ju nästan ännu mer jobbigt för jag kände ju inte stödet då på internet.
Nej.
Längre utan då kände jag mig alldeles ensam.
Precis.
Och det var ju lite jobbigt för mina anhöriga också.
Mm.
Förstås. Och det var ju också jobbigt.
Mm. Precis. Ja, så vilka historier. Men på något sätt gick du igenom det här så att säga med vaccin. Det var inte så att du fick okej från någon utan det där tonade ut av sig själv.
Ja, det var ju många som höll med mig också. Det var ett väldigt vaccinmotstånd som florerade då. Men ja. I alla fall så hände det ju det där med då narkolepsin.
Ja,
och det var väl framåt 2010-2011 som det kom mer och mer uppgifter om att barn och ungdomar hade fått narkolepsi efter vaccinationen mot svininfluensa.
Mm.
Och till slut så erkände ju både Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten och andra att det berodde på vaccinsprutan.
Mm.
Så de fick det. Och det var ju en fruktansvärd sjukdom som är livslång handikapp för de här barnen och ungdomarna. Så att, och i och med det så var det ju erkänt hos myndigheterna att massvaccinationen var fel.
Mm.
För att det hade ju inte heller visat sig någon förbättring på folkhälsan på något sätt.
Ja.
Den där svininfluensan blev ju ett fiasko bara alltihopa. Det var ju inte någon stor pandemi.
Nej,
ja. Och då fick jag ju på ett sätt lite upprättelse att jag hade ju rätt. Men jag har aldrig fått någon upprättelse i media. Och det har jag kommit fram till att har man en gång varit utsatt för drev i media så har det liksom gått in i folksjälen så att det går inte att få upprättelse.
Nej.
För det har ju, journalister har ju försökt att skriva upprättelseartiklar om mig men det är bara... Och helt ohört. Det blir ingen förändring av det. Utan det är samma sak.
Ibland kan man ju fundera på varför media är så, kan man tycka då, ensidiga ibland. Man kan nästan få känslan ibland att de står på läkemedelsindustrins sida. Vad är det som gör
att det här att läkemedelsindustrin härskar över skolmedicinska etablissemanget.
Mm.
Så har ju de expertfunktionen.
Mm.
Och media, de kommer ju fram till att de tror ju på experterna till slut. Det var ju när jag kom i början som så kallade experterna var tysta, för att de brydde sig inte så mycket. De var så säkra på sin sak. Men ju mer de har liksom gått ut, och de går ju även till mediacheferna.
Mm.
Helt säkert går de ju på chefredaktörer och säger att ni får inte skriva så där. Och det har väl gjort dem rädda då, så att de vågar inte skriva något negativt om de så kallade experterna.
Nej.
Utan det är de hänvisar till. Så att det blir en väldig uppstramning där inne i media.
Mm.
Ja, på tv, på Fråga doktorn, var det någon som sa att ska jag inte prata om kosten? Nej, det tar vi en annan gång, sa de. Så att det där får man inte prata om kost heller.
Nej, precis. Jag reagerar också för det. Men det var den här geriatriken Yngve Gustafsson, är det han du tänker på? Han drog det här om att väldigt stor del av de som är äldre idag på ålderdomshemmen har näringsbrister. Det var inte så många veckor sedan han satt och sa det. Han fick ju prata en stund, men det är sällan de fördjupar sig i de sakerna.
Men jag tror inte att Yngve Gustafsson har fattat det här med LCHF, inte.
Nej, det kanske
är. Det syns ju på honom att han äter för mycket kolhydrater själv.
Jag fick en tidning igår. Känner du till tidningen Hälsofrihet?
Ja, jag känner till den, men till namnet, men jag prenumererar inte på den.
Nej, och där var
det finns i många fall alternativ tidningar.
Ja, det är det. Det var många sidor igår just om vaccin. Och att den här, det var någon annan ursprunget i Indien, tror jag. Han menar att när vi vaccinering är ju ett sätt att på något sätt kortsluta vårt immunförsvar. Alltså man går en genväg in i immunförsvaret, så att immunförsvaret får inte jobba som det brukar göra, för det är ett ganska avancerat system. Så det var väldigt intressant, och han förklarar ju, tyckte jag, på ett nyttigt sätt. Varför det inte, det är ju ungefär som med läkemedel, gissar jag, att man går in i kroppen och på kemisk väg då försöker att förändra saker. Och det är ju inte naturligt, varken läkemedel eller vaccinering i grund och botten.
Och sen är det ju där att det innehåller andra ämnen som kanske inte är så nyttiga, med aluminium och kvicksilver och allt möjligt. Ja,
vi kan också igenom varför man är tvungen att ha aluminium i vaccinerna då. Så att, det är märkliga saker. Om vi går snabbt framåt här i tiden då, så har det ju faktiskt inte så länge sedan då, så inträffade ungefär samma sak igen, med att Expressen gjorde en märklig sak. Kan du berätta lite om det, när de ringde upp dig?
Ja, nu är det ju det här med den nuvarande pandemin som skapar skräck. Och då gick Expressen ut och sa att vi en massa personer då gjorde oss pengar på pandemin. Genom att vi då hade egna idéer om vad man skulle göra, och att vi sålde saker som vi tjänade pengar på.
Mm.
Och då stod jag nästan främst i den raddan av fotografi, var ju jag där då. Och påstod, så att jag, det var ju Anna Besén och några till som skrev det där. Att jag tjänade pengar på att avråda från på att ha alternativa förslag.
Precis. Men visst var det någon som ringde dig under falsk namn från Expressen, var det så?
Ja, hon sa ju inte, hon som ringde då, det var ju inte Anna Besén själv, för då skulle jag ha känt igen namnet.
Mm.
Utan det var någon annan. Och sa att hon var en vanlig person som ville stärka sitt immunförsvar och fråga vad jag hade för förslag till det. Och då sa jag ju strikt LCHF och att äta C-vitamin och D-vitamin. Och då hade jag ju läst om att intravenöst högdos C-vitamin kan vara mirakelmetod mot corona. Så då skrev jag ju det också. Och då hade ju Anna Bessén gått till Björn Olsen, en infektionsprofessor, och fråga. Och han sa att det var ju livsfarligt. Jag skulle ju ta död på folk om jag gjorde det där. Och sen dess har jag då skrivit mycket om, och andra också, om många som har försökt, provat med det där intravenöst C-vitamin. Och det finns ju ända sedan 50 år tillbaka. Den här Nobelpristagaren Linus Pauling kom ju med det där förslaget. Och han hade upptäckt att det var väldigt bra mot olika infektionssjukdomar. Mm. Och så då skrev jag om det, och det, och det, ja, då blev det ju drev utav det också.
Mm. Precis. Men har du någon tanke om varför? Alltså, i min värld så är det så otroligt märkligt att pressen går ut så ensidigt och till och med försöker, liksom anstränger sig för att sätta dit personer. Jag menar, det här, man kan ju tycka att det är kontroversiellt med C-vitamin, men det används ju, vad jag förstår, både i USA och Kina och för just covid-19 då, men också, som du säger, i många, många år har använts för andra liknande saker. Så vad är det som gör att media så gärna vill sätta dit människor som förordar detta och bara berättar? Jag var själv med om en konstig sak igår. Jag la ut på min Facebook ett inlägg av den här doktor Merkula som handlade, och han berättade just att det finns stora sjukhus i New York som använder C-vitamin. Då fick jag så här att Facebook hade gått in och sagt att det här var fake news.
Mm.
Så det är ju kusligt vilka krafter som, att man inte ens får berätta att ett sjukhus i New York använder C-vitamin. Vad är det för krafter?
Det är oerhört skrämmande, tycker jag, hur det här med fake news, och att man får inte säga någonting som går emot då de etablerade professorernas åsikter.
Det är kusligt att det inte får vara en diskussion ens.
Nej.
Och inte ens information.
Nej.
Men vad är det för krafter som är det? Man kan ju bara fundera på om det är samma ägarstruktur till både läkemedelsindustrin och media. Är det så? Finns det den kopplingen? Eller varför är media så?
Jag har inte satt mig in i ägarstrukturerna där, så det vet jag inte. Men det är ju uppenbart att det är läkemedelsindustrin som har makten över hela hälsoområdet.
Mm.
Även inom media och inom... Så att, ja, man får inte antyda någonting annat än vad professorerna säger.
Det här är kusligt. Man kan ju nästan, man behöver inte vara superintelligent för att förstå att ju starkare immunförsvar man har, desto starkare står man emot allt möjligt ohälsosamt. Men man hör ju aldrig någon expert i media och tv som pratar om att vi kan förstärka vårt immunförsvar. Det hör man ju aldrig.
Det är helt tabu. Utan om någon säger någonting om det, så är det att vi kan inte påverka vårt immunförsvar.
Nej, precis.
Och ändå så är det väl självklart att vi kan det.
Ja.
Jag menar, vi är ju resultat av den kost vi har ätit under livet.
Mm. Exakt. Och ibland kan jag tycka att som du säger, experterna går ut och säger att det spelar i princip ingen roll vad du äter eller vad du stoppar i munnen. Ända till det läkemedel du stoppar i munnen, då är det oerhört...
Då är det plötsligt jättebra.
Ja, det är en märklig värld vi lever i. Alltså
Spännande. Och det är ju det här metabola syndromet som är liksom folksjukdomen över hela världen.
Ja, precis.
Och det vill de ju påverka med lindra och sådär då, med läkemedel. Mm. Och det gör ju att de som äter mycket läkemedel, det är ju de som är sjukast i metabola syndromet.
Mm.
Ja, jag satt just och läste om att det var ju den kurera-artikeln som du hade skrivit.
Mm.
Att de som dör mycket, de har ätit väldigt många mediciner. Och då tror man att medicinerna är orsaken till att de har dött.
Mm.
Men det måste ju vara väldigt svårt att veta, eftersom det är ju det metabola syndromet som har orsakat sjukdomarna som de äter medicinerna mot.
Mm.
Så Så det blir väl det är svårt att veta exakt vad som är vad där. Om det är medicinerna som dödar eller om det är metabola syndromet som dödar.
Mm.
Eftersom det hänger ihop.
Ja, precis.
Ja. Kan ju vara både och.
Ja, så är det säkert att det spelar in båda två. Mm. Om vi ska stanna till lite grann vid LCHF då, som är du, utan att överdriva så kan man säga att du är kult inom LCHF.
Mm.
Det kan jag säga i alla fall, för det är precis med det. Och du var en av dem som införde detta, kan man väl säga, i Sverige.
Ja, så, det var jag som kom med beteckningen LCHF.
Ja, det var så.
Ja.
Mm.
Och det var ju jag som kom med lågkolhydratkosten på bred front.
Ja.
Då 2005-2006.
Just det.
7, 8, 9. Ja.
Om vi stannar till lite grann vid detta då. Vad anser du vara de största vinsterna med att äta lågkolhydratkost?
Ja, det är hälsan.
Mm.
Det är många som tror att det är liksom bara vikten vi intresserar oss för. Men det är ju en bisak.
Mm.
För att det är inte vikten man är sjuk utav, utan det är ju felaktig kost vi är sjuka utav.
Precis.
Sen att man också blir tjock, det är ju liksom en bieffekt av felaktig kost.
Mm.
Utan det är hälsan, och det är ju liksom alla folksjukdomarna. Det är ju både hjärt-kärlsjukdomar och cancer och alla inflammatoriska sjukdomar.
Mm.
Man vet ju nästan inte hur stora hälsovinster man skulle kunna göra över hela linjen om folk finge äta LCHF.
Nej, precis.
Mm.
Går det att förklara på ett enkelt sätt vad det är som gör att lågkolhydratkost ändå fungerar så bra för kroppen?
Ja, det är ju så att äter man mycket socker och mycket stärkelse, det är ju kolhydrater tillsammans. Och jag tror att sockret är farligast, därför att det innehåller fruktos. Som är väldigt obekvämt för kroppen att hantera. Och väldigt inflammationsframkallande. Sen är det ju insulinet också som höjs utav att man äter mycket kolhydrater. För att då höjs blodsockret och då höjs insulinet. Och insulinet är också en inflammationsframkallande och tillväxtbefrämjande. Och det där tillväxtbefrämjande, det är ju framförallt då cancern. Som man stimulerar, som man göder med hög kolhydratkost.
Mm.
Så att det liksom går ju in i de allra djupaste livsprocesserna, det här med kosten.
Mm.
Allt medan professorerna säger att vad du äter spelar ingen roll.
Nej, precis.
Du kan lika gärna äta hallonbåtar, säger Stefan Röstner.
Mm.
Och han förlorar inga sympatier på det.
Det är märkligt. Det här metabola syndromet då, som du nämnde och som många säger väl snart halva jordens befolkning lider av. Vad innebär det?
Ja, det som är grunden i metabola syndromet är ju insulinresistensen.
Okay.
Det vill säga att man av någon anledning har fått ett motstånd mot insulinets effekt att sänka blodsockret och föra in blodsockret i cellerna.
Mm.
Och exakt varför när insulin, vad som är det viktigaste, en faktor bakom insulinresistens, det är ju att man äter mycket kolhydrater. Som gör att det blir ett högt blodsocker och insulinet får jobbigt att försöka pressa in det här blodsockret in i cellerna. Men jag tror ju att fruktosen dessutom har en förlamande effekt på insulinets effekt.
Mm.
Så att man får mer insulinresistens om man äter mycket socker.
Mm.
Och sockret har ju verkligen erövrat världen.
Mm.
I alla, ja, över hela. Asien till exempel åt ju inte mycket socker förr i tiden. Men det har ju kommit i och med västvärldens kost, snabbmatskultur och sånt. Så har det ju kommit även till Kina och hela Asien.
Mm.
Och de har ju också blivit sjuka. Och de har fått diabetes. De har ju mer diabetes än vad vi har. De har ju 10-20% diabetes. I USA också. Sydamerika också. Och det är ju socker, socker, socker. Och socker har ju blivit så billigt i och med att man tillverkar socker av majs.
Ja, just det.
Så att USA prånglar ju ut sitt majssocker i hela världen.
billigt.
Du har varit inne på det lite grann i början här, men vad är de vanligaste, ska jag säga, farhågorna när du nämner LCHF för personer som inte är så insatta i det? Vad är liksom myterna och farhågorna med vad som kan inträffa?
Grunden i det hela, det är ju myten om det mättade fettets farlighet. Och det kom ju med Ansel Keys på 50-talet och ännu mer 60, 70, 80, 90-talet. Att man trodde att man blir källförkalkat av mättat fett. Och där spelar ju också livsmedelsindustrin säkert en stor roll. Har stimulerat den åsikten, därför att då tjänar ju de pengar på att tillverka sitt konstfett.
Mm.
Flera mättade fett. Och det flera mättade fettet innehåller mycket omega 6 som är inflammationsstimulerande. Och skadligt på flera sätt. Omega 3, vad sa du?
Ja, var finns det mest? De här?
Ja, det finns ju i alla industriprodukterna där.
Mm.
Och i allt det vegetabiliska. De vegetabiliska fetterna innehåller ju inget omega 3 som vi har någon nytta av. Utan det är kortkedjigt omega 3 som de har. Som vi inte kan omvandla till det långkedjiga som vi behöver. Det finns bara i det animaliska fettet.
Vad tycker du generellt om den här, vad ska jag säga, diskussionen mellan veganer och karnivorer? Men man behöver inte gå så långt kanske till karnivorer och äta bara kött. Men vad tycker du om den här vegantrenden, om vi säger så?
Ja, jag tror ju att vegankost är ju inte så nyttigt för hälsan. Därför att det är ju, ja, vårt ursprung, våra artegna föda, det är ju den animaliska kosten.
Mm.
Det var ju så vi åt på jägar- och samlartiden. Så att jag tror att man får näringsbrister, man får inte alla de, inte den uppsättning av aminosyror i proteinerna som vi har bäst nytta utav. Och sen blir det ett omega 6 överskott och för lite omega 3 och ja. Och ja, och det har ju blivit väldigt vegan trend.
Mm.
Och man tror att animalisk kost är farligt och att det orsakar global uppvärmning och allt möjligt. Alla tänkbara. Och de har ju verkligen fått mer vind, veganerna. Och de är ju väldigt militanta många gånger.
Mm.
Jag tycker att vill man vara vegan för att man tycker synd om djuren och sånt där, så är det ju, ja, någorlunda okej. Fast jag tycker att man kan ha en väldigt värdig djurhållning utan att plåga djur.
Mm.
Det där är ju också en sak, att de tar ju den sämsta djurhållningen som argument för att vi inte ska äta djur. Medan det går ju att göra på ett väldigt bra sätt utan att djuren blir plågade.
Ja, mm.
Det är mycket med det där.
Ja, precis. Det är som du säger, det är starka krafter där också som med filmer och annat, där det ligger också stora ekonomiska intressen bakom. Det är väl ofta det som styr.
Ja.
Mm.
Och vi är de olika motsatserna, vi beskyller ju varandra att göra det för att vi vill tjäna pengar på det. Jo, och det jag skulle säga då om mig, det är att jag har ju tagit beslutet redan för 10-12 år sedan att jag skulle inte tjäna några pengar på det här.
Mm.
För att inte behöva bli anklagad för det.
Just.
Men det spelar ingen roll, de bryr sig inte om det, utan de säger ju ändå att jag gör det för pengar.
Mm.
Och Anna Besén skriver till mig att du har ett företag och du föreläser och håller kurser och tjänar pengar på det.
Mm.
Men ja, jag tjänar inga pengar på det i alla fall. Jag tar inget, om jag håller en föreläsning eller kurs så tar jag inget arvode för det. Jag skrev ju några böcker för 10-15 år sedan. Mm. Och de såldes ju rätt så bra då, men nu säljs det ju ingenting för att de har ju blivit... Ja, dels har de ju gått ut och slutsålda och trycks inte upp igen. Och dels har det väl blivit andra böcker som säljs istället.
Mm.
Så att jag tjänar inga pengar på det här.
Nej, jag beundrar många av er som orkar att kämpa med, med bloggar och annat och försöker att sprida den här informationen. Det är fantastiskt, för det är som jag utgår från att lyssnarna har förstått, så finns det en del krafter att slåss emot i det, om man vill ha ut de här budskapen.
Mm. Men det som är nu för mig, det är att jag är pensionär, så att jag riskerar ju inget jobb eller någonting nu längre.
Nej, precis. Ja. Det verkar ju också vara något som inte är helt ovanligt, att det är först när man blir pensionär som många av de här andra professorer och forskare, att då vågar man säga vad man tycker och tänker. Och det, alltså du är ett bevis på att gör man det när man är yrkesverksam, så kan det få följder.
Ja.
Så att därför är det ju inte ovanligt att det är just pensionärer som vågar tycka och tänka, och det är beundransvärt ändå. Att ni vågar och orkar och kämpa.
Ja, det känns ju så viktigt.
Ja. Jag tänkte att för att inte, jag skulle kunna prata med dig flera timmar, för att det inte ska bli för långt och för att folk ska orka lyssna, så tänkte jag att vi ska börja runda av. Först tänkte jag höra om det är något speciellt mer du vill tillägga som vi inte har varit inne på.
Nej, jag kan inte säga det.
Nej, det känns som
jag vet inte.
Det är spännande. Jag tänkte också höra om du har, nu kommer det kanske hastigt på, men om du har, jag brukar ställa den här frågan i sista, om man har 3 bra livsråd. Och det behöver inte absolut ha med kost att göra, men om du kommer på 3 saker som kanske är viktigt för dig själv eller som du tycker är viktigt för oss i allmänhet.
Ja, först och främst så tycker jag att man ska äta mindre kolhydrater och mindre socker. Och satsa mera på naturligt fett. Inte äta industrins konstfetter. Och försöka undvika så mycket som möjligt utav alla industrikemikalier som de tillsätter maten också, utan man försöker äta ren mat utan socker. Det kan vara svårt nog i sig. När man kommer ut i samhället så är det jättesvårt, för sockret har ju verkligen erövrat världen.
Mm.
Om man går in på en kiosk till exempel så är det ju bara socker alltihopa.
Ja, precis.
Så det lättaste att sköta kosten, det är ju att vara hemma och laga egen mat. Får man det någorlunda i alla fall. Och sen över så ska man ju försöka ha det bra. Motionera lagom.
Mm.
Det finns ingen fördel att idka elitidrott inte. För det, då blir man lika sjuk. Och där är det ju en väldig kolhydratladdningsvurm inom idrotten.
Ja,
så att jag tycker att man ska motionera lustfyllt. Mm. Det man trivs med och det man känner att man mår bra på. För att motion är nyttigt, det tror jag absolut på.
Mm.
Vad ska man säga mer? Det är väl de sakerna.
Mm. Ja, men
sen ska man försöka må bra, ha ett bra jobb och så vidare. Det är kanske inte så lätt alla gånger.
Nej.
Att ordna till.
Att göra saker man trivs med i livet. Ja.
Mm.
Mm, bra. Jag tänkte på det här med socker. Du sa att det finns nästan i allting idag. Jag för mig att det sett en siffra på att åtminstone all processad mat som finns i livsmedel, att 80% av den innehåller någon form av dolt socker.
Mm.
Så att det är kusligt vad mycket produkter ändå som innehåller socker.
Men jag tror ju ändå att det rena sockret är värre. För det blir ju oerhört mycket mer.
Mm,
ja. Om man äter godis och kakor och bullar och glass och allt sånt där, så får man ju fruktansvärda mängder socker.
Mm.
Det är väl det man bör försöka ta bort i första hand. Och så sen låter man ju äta industriprodukter, så slipper man ju även det tillsatta sockret.
Mm. Precis. Just det. Och om man nu vill veta mer om dig och se din blogg och så, var hittar man dig då?
Ja, dels är det ju mina böcker. Det finns ju några stycken kvar att köpa. Och så är det ju min blogg då.
Just det. Mm. Och där är adressen?
Jag skriver det så här. Det heter i alla fall Dr. Annika Dahlqvist LCHF-blogg.
Ja, just det.
Och jag tror att webbadressen är annikadahlqvist.com. Eller
ja, jag kan göra så att jag tar reda på det. Och så kommer jag att länka. Bredvid detta avsnittet.
Mm.
Så har folk lätt att hitta din blogg.
Mm.
Mm.
Bra.
fantastiskt och jag är så glad att du tog dig tid och delta.
Ja, ja, men det är trevligt att få prata lite.
Ja, så får du all lycka framöver.
Ja, vi fortsätter att jobba på.
Ja, precis. Tusen tack för att du ställde upp.
Tack så mycket. Hej.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Addison. Now head over to Benny's blog at bennyaddison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.